Vi har ju firat jul tillsammans. En av de största händelserna i världshistorien. Att Gud själv blir människa. Att ordet blev kött. Och hela anledningen till det är ju att Gud längtar efter en djup och levande relation med dig och mig. Det var därför han kom. En relation som går på djupet där vi får dela livet med honom och känna att tron är något påtagligt som bär oavsett hur livet ser ut. Men ibland känner vi ju inte så. Eller hur? Ibland känns det ju som att Gud är någon slags abstrakt tanke, långt borta någonstans. Hur kan vi fördjupa vår relation med Gud så att den blir konkret och verklig och påtaglig i våra liv? I den inledande bibeltexten så läste vi så här. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den infödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött och bodde bland oss. Gud själv i form av Jesus Kristus klev ner i våran tillvaro. Och gjorde sig själv tillgänglig att upplevas och erfaras med alla våra sinnen. Vi såg hans härlighet, säger Johannes. Inte tänkte på den eller skrev en bok om den, utan vi såg den och upplevde den. Och Jesus var ju ordet, Guds ord. Och Guds ord är ju inte som våra ord. Vi försöker ju ibland nå fram till Gud med våra många ord. Vi försöker bygga ett torn som når ända till himlen med våra ord som många gånger känns så tomma. För det är inte det språket som vårt hjärta talar egentligen. Men med Guds ord är det ju annorlunda. När Gud talar så blir saker till. Gud talar och skapar dag och natt, berg och hav. Och dig och mig. Guds ord har kraft och skapar saker ur ingenting. Här kommer några ord. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Det här är ju sanna ord. Det är mäktiga ord, det är inspirerade ord. Men om de förblir endast ord på ett papper, då är de ju bara dött bläck. Man kan känna till de här orden och man kan tro på dem utan att förändras ett dugg av dem. Hur många människor har inte hört, trott på, bekänt och studerat de här orden? Så älskade Gud världen. Utan att faktiskt ha upplevt och erfarit Guds kärlek i sitt liv. Och kan man egentligen veta kärlekens betydelse utan att ha upplevt den på insidan? Utan att den har blivit kött och blod? För om ord och abstrakt intellektuell sanning är allt vi har, då blir det ju bara en fasad. Då går vi till kyrkan och vi ler mot varandra och vi vet när vi ska stå upp och när vi ska sitta ner och när vi ska säga amen och när vi ska applådera. Men våran tro har egentligen ingen substans och vi har inte kommit närmare Gud. Utan det vi behöver är ju att de här orden blir kött och blod. Att de tar form och blir verkliga i våra liv. Kanske något i den här stilen. Studera den här bilden och sätt dig in i hennes situation. Den här visar ju Jesus och äktenskapsbryterskan från Johannes 8. Det här är en kvinna som är tagen på bar gärning när hon var otrogen. Och hon släpas in på marknadsplatsen bland massor med människor. Och omringad av en skara självrättfärdiga män som håller i stenar för att Mose lag krävde att hon skulle stenas till döds. Ta hennes plats och tänk dig att du är den där skamfyllda, förnedrade kvinnan livrädd för att hennes liv just nu är på väg att ta slut. Och de för fram henne till den enda människa som faktiskt skulle ha all rätt att utföra den här domen som vilar över hennes liv. Den enda syndfria människan som har funnits, nämligen Jesus Kristus. Och hon förväntar sig säkert att få möta hans anklagande, stränga blick som en av de lärarna i den judiska tron. Men istället så tittar han in i hennes ögon och i dina ögon med en blick fylld av kärlek och medlidande. Och han ställer sig emellan dig och dina anklagare för att skydda dig från dem. Du är den här kvinnan och jag är den här kvinnan. Och helt plötsligt blir de här orden: så älskade Gud världen, kött och blod. De blir konkreta och påtagliga och kan upplevas och erfaras och ingjutas i våra hjärtan. Här kommer några fler ord. Du är förlåten. Det här är ju sanna ord. Det är mäktiga ord, det är inspirerade ord som förkunnas genom hela Nya testamentet. Men om det bara blir ord på ett papper så är det ju bara orörligt dött bläck. Orden i sig kommer inte föra dig närmare Gud. En människa kan tro att de här orden är sanna utan att det i praktiken betyder någonting för dem. Hur många människor har inte hört, trott på, bekänt och studerat de här orden: du är förlåten. Och ändå vandrat omkring med oförlåtelse och fördömelse i sitt liv. Orden blev aldrig kött och blod så att de fick uppleva vad det innebär att vara förlåten. Förstår man ens vad det innebär att vara förlåten om man inte har upplevt det? Vi kan ju försöka bygga våra torn av ord, men vårt hjärta talar inte det språket. Och om ord och abstrakt intellektuell sanning här uppe är allt vi har, då går vi till kyrkan och vi ler mot varandra och vi vet när vi ska stå upp och sitta ner och allt det här. Men våran tro har inte lyft från marken än. Vi kommer inte närmare Gud för att vi känner till de här orden. Utan det vi behöver är att de blir kött och blod. Att de tar form och blir verkliga i våra liv. Kanske mer något i den här stilen. Det här är en tavla som heter Förlåten och som är målad av en man som heter Thomas Blackshear. Kan du sätta dig själv i den här mannens ställe? Han har en klubba i ena handen och några spikar i den andra, för han var en av dem som var med och korsfäste Jesus. Och du är den mannen. Och jag är den mannen. För varje liten synd som någonsin har begåtts bidrog till att driva spikarna in i Jesu händer och fötter. Och när vi är helt utmattade av det hårda arbete som det innebär att korsfästa våran frälsare. För det är utmattande. Så att vi kommer till vårt eget slut och kan falla i hans armar. Då finns han där. Och han tar emot oss och han viskar i vårt öra: jag förlåter dig. Och jag kommer hålla dig uppe, för du är mitt barn. Sätt dig själv i hans ställe. Det är inte information som förvandlar oss. Det är inte det som är vårt hjärtas språk. Utan det är kött och blod. Konkret påtaglig sanning som sätter sig på insidan som förvandlar oss. Så när Gud talar till dig och mig så är det inte för att överföra information. Utan när Gud talar så händer det saker. Det skapas någonting, det blir liv. Han öppnade sin mun och skapelsen hände. När Gud talar så sker det konkreta, påtagliga saker som du och jag kan uppleva. Och det var inte bara då, en gång i tiden i skapelsen, som Gud talade på det sättet, utan han talar alltid på det sättet. Så här läser vi i Hebreerbrevet. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Han bär och upprätthåller allting här och nu genom sitt mäktiga ord. Det betyder att du och jag fortsätter att existera bara genom att han fortsätter att upprätthålla allting med sitt mäktiga ord. Och du är ingen abstrakt tanke eller någon slags information, utan du är kött och blod, påtaglig och konkret, tack vare Guds ord som genom sitt fortsatta skapande upprätthåller din existens. Och det här uttrycks främst på Golgata när Jesus ger sitt liv för dig och mig. Så det andetag som du precis drog är en gåva från Gud som genom sin obeskrivliga kärlek bär hela din existens. Det är vad Gud skapar genom sitt ord. Vilket är precis raka motsatsen till vad de här killarna tänkte. På den tiden när Jesus blir kött och tar form ibland oss, så var det ju de här tankarna som dominerade hela den då kända världen. Platon och de andra snubbarna, de föraktade den konkreta fysiska världen. De såg all materia, allt det fysiska som i bästa fall någonting ofullkomligt och i sämsta fall någonting ont. Så man trodde att Gud har ingenting att göra med den fysiska världen. Så man upphöjde den abstrakta sanningen som någonting långt högre än konkret påtaglig sanning. För Platon och de här andra killarna så var matematik den högsta formen av kunskap. På universitetet där Platon undervisade så fanns det en skylt ovanför ingången där det stod: alla som inträder här måste studera matematik. Man skapade en skarp skiljelinje mellan intellektet och hjärtat och tänkte att intellektet består av upphöjd rationell kunskap med matematik som kronan på verket. Medan hjärtat, det var ju känslolivet som man såg ner på och föraktade och upphöjde intellektet över det. För känslorna går ju upp och ner och påverkas av omständigheter som vi möter. Och känslorna är sammanvävda med våran fysiska verklighet, våra omständigheter just nu, som man i bästa fall ansåg var något ofullkomligt och i sämsta fall något ont. Om Gud finns så måste han ju stå långt över allt det där, tänkte man. Den här synen har tyvärr haft väldigt stort inflytande på vårat sätt att tänka som västerlänningar och i kyrkans historia, inte minst. Vilket gör att vi många gånger lever med en bild av Gud som att han står över allt det fysiska. Det som är möjligt att uppleva och bli någon slags abstrakt tanke. Och den guden liknar ju mer någon slags matematisk princip än Bibelns levande Gud. Men den synen ligger ju väldigt långt ifrån det vi möter i Bibeln, som skapar allt det fysiska och förklarar det för gott. Bibelns Gud är ju passionerat involverad i varje ögonblick i den skapelse vars existens han upprätthåller. Han gav oss ingen matematisk, abstrakt sanning att hålla fast vid, utan han ger oss den här livfulla, passionerade berättelsen och inbjuder oss att bli en del av den. Han står inte över det som pågår i våra liv, utan är djupt involverad och känslomässigt berörd av det som händer i ditt liv just nu. Och han inbjuder oss till en relation full av känslor och passion där han påverkar våra liv och där vi påverkar honom. Därför uppenbarar han oss inte för oss i form av abstrakt information utan ger oss färgstarka, livfulla bilder för oss att leva i. Han framställer sig själv som en brudgum, som en herde, som en fästning, som en klippa. Och när han kallar människor så gör han det med visioner, med drömmar, med livfulla bilder. Och när han leder Israels folk så gör han det i konkret och påtaglig form. Som en molnpelare på dagen, som en eldpelare på natten. Gud är en Gud som älskar. Och som involverar sig själv i den verklighet som vi lever i. Och berättelsen kulminerar ju när Gud själv blir en del av våran fysiska värld. I form av Jesus. Ordet blev kött och bodde bland oss. Det här är ju oerhört centralt för den kristna tron. Det är att Gud blev människa. Det kallas för inkarnationen. Och speciellt Johannes som har skrivit den där inledningen till sitt evangelium. Han kan inte nog betona det. Han återkommer till det här i sina brev när han skriver så här till exempel. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat, det vi har tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Det här är så långt ifrån den grekiska abstrakta synen på Gud som man kan komma. Där Gud är separerad från allt som vi kan uppleva med våra sinnen. Vi har sett, vi har hört, vi har tagit på. Och det är samma sak när Jesus har uppstått och möter sina lärjungar. Även fast han har förhärligats, även fast han har förvandlats och är en del av den nya skapelsen. Så är det så här det låter. Se på mina händer och mina fötter. Det är jag och ingen annan. Känn på mig, se på mig. En ande har inte kött och ben och det kan ni se att jag har. Gud är inte en matematisk, livlös princip eller teori eller motsatsen till den här fysiska världen utan han älskar sin skapelse. Han har skapat den, han upprätthåller den och när tiden var inne så blev han en del av den. I Kristus så är Gud påtaglig, verklig, konkret och möjlig att uppleva och erfara. Och därför är det så viktigt att vi inte låter Gud bara bli en intellektuell sanning i våra hjärnor. Därför är det så viktigt att Guds ord Jesus Kristus blir kött och blod i våra liv så att det förvandlar oss inifrån. Det är därför vi pratar så mycket om att omsätta tron i handling för när vi gör det så blir det kött och blod. Och utan det så riskerar det att förtvina och dö bort. Det är därför vi envisas med att bjuda in till förbön i varje gudstjänst. För där kan vi uppleva Gud på ett konkret, påtagligt sätt när vi ber för varandra. Det är därför vi uppmanar alla till att stå upp och vara delaktiga i lovsång och tillbedjan. För det vi uttrycker med kroppen påverkar våra hjärtan och tvärtom. Det är därför vi uppmanar alla att vara med i en cellgrupp för att när vi delar livet och tron med varandra i en mindre grupp och sätter ord på det istället för att det bara är tankar i våra huvuden så blir det kött och blod i våra liv. Och det är därför som nattvarden och dopet är sådana starka upplevelser för när vi uttrycker saker i handling så blir Jesus konkret och påtaglig i våra liv. Har du upplevt det? Annars kan du få göra det idag. här och nu. Jesus är här för att förvandla ditt liv. Han är en levande Gud. Han är verksam när vi samlas i hans namn. Han vill viska i ditt öra idag att du är förlåten. Han är här för att hela dig till kropp och själ. För att befria dig från mörker och för att upprätta dig från skam och fördömelse. Han är här så att du kan falla i hans armar idag. Amen.